Jag ser rörelser i det här mörka skogspartiet. Två personer springer därifrån. Nu hör vi att de behöver hjälp. Jag hör hjälp.
En mörk decemberkväll springer Robert med sin löpargrupp. Bredvid grusvägen, på gräset, ser de en ung man. Han är svårt skadad.
Fan, det här är inte bra. Han måste klara sig. Det här är hemskt. Jättehemskt.
Det som började som en vanlig löprunda förvandlas inom minuter till en kamp på liv och död. En fälla, en machete, men fel person. Senare ska Robert få veta att löpargruppen troligen räddade mannens liv.
Jag läste någon nyhetsartikel om fallet där det stod att det var en medicinsk bedömning att om inte vi hade agerat som vi gjorde så hade det nog inte gått så bra. Då började jag inse att oj, jag har faktiskt räddat någon.
Du lyssnar på Verkligheten och jag heter Linda Jensen Kidane. Det här är Roberts berättelse.
Det är en mörk decemberkväll och det har inte kommit snö än, men det är fortfarande halvkyligt.
32-årige Robert cyklar i duggregnet. Han har shorts, en mörkblå långärmad tröja och väst på sig. Efter arbetsdagen på förskolan där han jobbar som förskolepedagog är han på väg till löpargruppen som han är med och leder.
Jag gick från att vara en av deltagarna till att vara väldigt ha väldigt hög närvaro till att bli en av farthållarna som sen blev en av ledarna till att vara med och utveckla och stötta gruppen.
Träning och löpning är en stor och viktig del av hans liv.
Att hålla mig hälsosam, må bra, frisk, kunna känna mig pigg. Men också när jag har jobbiga perioder i livet så är en löprunda helt underbart att bearbeta det på. Liksom.
Robert är en sån där ledare som alltid har fart i steget och ett skämt redo. Som peppar dig och orkar den sista backen, kilometern eller minuten.
När folk träffar mig idag. Folk ser ju bara den roliga, snälla, glada Robert. Men det är inte alltid varit en Robert i mitt liv.
Han beskriver sig själv som en trubbelunge under skolåren. En som byter klass flera gånger, har resursstöd och går i specialklass. Det går så långt, berättar han, att vissa föräldrar uppmanar sina barn att hålla sig borta från honom.
Jag blev triggad snabbt av folks dumma kommentarer mot mig och agerade fysiskt tillbaks, och jag blev väl svarta fåret som bara levde upp till allas förväntningar att jag var den här elaka personen.
Under hela skolgången är han överviktig, vilket begränsar honom på många sätt.
Och mådde väldigt dålig över det och kunde knappt röra mig ute på de varma sommardagarna, för jag ville alltid ha en tjocktröja. För jag kände att går runt i t-shirt var jag inte bekväm i. Med en tjocktröja så kunde jag skydda mig lite mer. Men då orkar man ju liksom inte vara ute i en hel varm sommardag. Så att jag kunde ibland behöva smita hem tidigare från kompisarna och komma med någon bortförklaring.
I gymnasiet väger han runt 120 kilo. Men så en dag vänder det. Robert går i trean och snart är det dags att ta studenten.
Det tror jag var kanske en månad innan studenten, då jag ställde mig i spegeln och sa, det här är inte jag. Jag hittade en gammal måltidsersättning som mamma hade försökt testa på mig. Alltså hon försökte allt. Hon kämpade med kost och träning och köpa gymkort och lägga så mycket pengar på det där som jag inte ens gjorde någonting av med. Som jag sa, jag lovar, jag kommer börja träna, men det gjorde jag aldrig. Så då plockade jag fram den en månad innan och började dricka 3 gånger per dag. Mådde skit, promenerade, men jag gick ner väldigt mycket vikt innan studenten. Så när jag väl skulle ta studenten så var kostymen som jag hade köpt en månad innan för stor. Så när jag sprang ut fick jag verkligen hålla i byxorna och skylten i andra handen för att inte tappa byxorna. Sen fortsatte jag med träningen efter det.
Det blev till en livsstil som håller i sig. Åren går och idag tränar Robert varje dag. Det handlar inte bara om löpning.
Simmar, cyklar, springer. Ja, jag har ett lopp om en månad då jag ska köra triathlon. Så då måste jag kunna alla tre.
Och så kommer den där dagen i slutet på förra året, den 4 december 2025. Löpning står på Roberts träningsschema och han har cyklat från förskolan han jobbar på, klädd i shorts, trots årstiden, och möter nu upp sin löpargrupp. De har samlats på en parkering i södra Stockholm och deltagarna delar upp sig efter tempo och distans. Robert ska leda 5-kilometersgruppen. Precis som vanligt börjar passet med stretch, uppvärmning med knäböj och höga knän. Allt är alltså som det brukar vara. Förutom en detalj. Den här kvällen delar ledarna ut blinkande skosnören till löparna.
Den här veckan håller Musikhjälpen en insamling till alla barns rätt att gå i skolan. Så i springgruppen har vi då den här veckan insamling till våran egna bössa som då går till alla barns rätt att gå i skolan.
Om man har donerat till den här bössan får man ett blinkande skosnöre som man kan sätta i skorna.
De kan blinka i olika funktioner. De kan blinka jättemycket eller ha en färg. När vi delar ut dem den här kvällen så har man inte tid att byta sina skosnören på sina skor. Så alla människor som får skosnören sätter dem på armen eller på sin fot eller runt benet. Så att de ändå har med skosnören när de springer den här kvällen.
Det är kallt och alla vill komma iväg så fort som möjligt. I Roberts grupp är de 7 personer. Och frågan är vilken väg de ska springa. Den här kvällen står han och väger mellan 2 olika rundor.
Jag frågar alla, vill ni springa den vanliga vägen? Eller ska vi springa Vinterviken ikväll? Ett tag sprang vi där, men det var väldigt länge sedan sist jag sprang med någon grupp där. Så att de står där och säger, du får välja. Så jag stod där i mitt huvud och bara, höger, vänster, höger, vänster. Men vi kör Vinterviken för att späxa om det lite, kör en annan bana ikväll. Så det blev att vi sprang till Vinterviken.
Ett beslut som senare visar sig få större betydelse än de kunnat ana. Gruppen börjar springa mot Vinterviken, ett grönområde längs med Mälaren. Eftersom att några av löparna är nya håller Robert ett extra öga på dem.
Så man är väldigt mån om att kolla tillbaka och fråga, är det bra? Går det bra? Och försöker man då sakta in om det är, man märker att de hakar efter lite så att de känner att vi gör det tillsammans. Det viktiga är ju inte farten, det viktiga är att man tillsammans kan springa.
Kom igen nu allihopa! Lite till! Det här kan ni! Ni är alla helt otroliga! Alltså fan vad ni är grymma! Kom ihåg! Passa på att led, det är gratis! Kör hårt! Heja heja!
Det är en bra känsla i gruppen. Några har hörlurar på sig, andra fokuserar på andningen. Längst fram springer Robert bredvid en annan löpare.
Ibland när man är i en stor grupp så pratar ju alla i olika konversationer och så. Men just den här gången så pratade jag och en och det kändes som att de andra lyssnade på och försökte haka med i löpstegen.
Skosnörerna som löparna knutit runt armar och ben blinkar i olika färger och rytmer och lyser upp i mörkret. De passerar sjön Trekanten och kommer fram till ett övergångsställe vid Vinterviken. Då har de sprungit ungefär en tredjedel av rundan.
Och vi börjar närma oss nu Vinterviks-hallen.
En stor containerliknande idrottshall med grå fasad. Den här kvällen tränar ungdomar handboll där inne. Utifrån syns bara ljuset från entrén.
Vi ser en person som står vid hallen. Och gör inget speciellt. Han står där.
En ung kille som ser ut att titta mot något. Precis efter Vinterviktshallen ligger tennis- och paddelbanor. Vår sommar och höst är det nästan alltid folk som spelar här. Nu ligger banorna helt öde. Klockan är runt 7 på kvällen.
Och så ser vi att det sker någonting längre bort. Förbi hallen, förbi paddelbanorna. I ett mörkt skogsparti ser vi rörelser. Flera rörelser, flera skuggor. Man tänker sig, vad händer där borta lite så här? Är det någon lek eller vad händer? Är det någon bus? Är det något konstigt som händer? Jag hör ingenting från platsen. Vi joggar och det är grus och det låter ganska mycket när man springer på grus och är flera människor.
När Robert och gruppen kommer i höjd med platsen där de sett någonting röra sig ser de två personer springa därifrån. Samtidigt börjar killen de såg utanför Vinterviks-hallen att springa till platsen. Och strax därefter hör Robert någon som ropar.
Jag hör hjälp. Då stannar jag. Jag stannar upp och vänder mig ditåt och frågar, behöver du hjälp? Då får jag svar, ja, jag behöver hjälp. Då springer jag dit, frågar vad personen behöver hjälp med.
När Robert kommer fram står killen de sett vid Vinterviks-hallen böjd över en annan kille som ligger på marken. De verkar känna varandra. Robert sjunker ner på knä bredvid killen på marken. Han har en svart mössa, jeans och sneakers på sig. Han ser omtöcknad ut och håller upp ena armen. Jackärmen hänger tom nedanför handleden. Då ser Robert något i gräset, en bit från killen. Det är en kroppsdel, en avhuggen hand. Killens hand.
Och jag börjar agera och tänka att nu gör jag de här stegen som jag har lärt mig i många av olika hjärt- och lunglivshjälpande utbildningar jag gått kring LABC, hjärt- och lungräddning. Och då tänker jag först L som man börjar med, och det är livsfarligt läge och jag känner nej, här kan vi stanna. A, pratar personen? Ja, han pratar. B, blöder personen? Ja, vi måste stoppa blödningen.
Killen som ligger där i gräset har fått sin hand avhuggen. Det forsar blod. Roberts första tanke är att ta av sig sin mörkblå långärmade tröja och knyta den runt killens arm.
Men i samma stund så kommer en från springgruppen med sitt blinkande skosnöre på armen. Jag ber personen snabbt ge mig snöret och ringa 112. Vi behöver ambulans nu. Jag drar snöret runt över såret för att stoppa blödningen.
Det blinkar i mörkret i Vinterviken den här decemberkvällen. Ett blinkande skosnöre runt en arm som saknar en hand. Killen utan handen har flera skador på kroppen. Runt omkring dem plockar folk upp sina telefoner och ringer 112. Robert tänker inte på något annat än den skadade. Han håller i hans huvud och ser honom i ögonen.
Vi pratar om allt möjligt, om allt och inget, för att hålla personen vaken. Jag är med dig här, du kommer klara dig, du kommer överleva, det här kommer gå bra. För man vill hålla hoppet uppe. Allt det här går i slow motion, men också supersnabbt. Jag kan inte säga idag om det var 5 minuter eller 10 minuter tills ambulanspersonalen var där, men det gick otroligt fort. Och när de kom så sa de ju bara vad jag skulle göra. Och det var bara följa instruktioner. Vi hjälps åt allihopa, lyfter upp den skadade på båren, springer med båren till ambulansen och snabbt får in personen i ambulansen som då åker därifrån för att komma till sjukhuset.
Nu är även polisen på plats. Löpargruppen står utspridda på den upplysta parkeringen in till Vinterviks-hallen. Inne i hallen hålls tränare och ungdomar som spelat handboll kvar
Det är kallt. Jag ser att mina händer är väldigt blodiga när vi kommer till ljuset. Det tänkte jag ju inte alls på innan. Och jag vill tvätta händerna, men det får jag inte. För att det är en så kallad fryst zon. Tills en polis kom fram till mig och frågade om jag vill gå in i hallen. För jag hade inte så mycket kläder på mig. Och då fick jag gå in i hallen och värma mig och tvätta händerna.
Polisen förhör löparna en efter en och ställer frågor. Vad såg ni? Vem var killen som kom springande till platsen? Åt vilket håll sprang de två andra? Såg de ett vapen?
Men ja, vi var på platsen upp till en timme innan allting var klart och vi kunde gå tillbaks.
De samlar ihop sig och går tillsammans tillbaka mot platsen där de började springa.
Prata om vad vi varit med om. Vi pratar om alla mår. Och att verkligen våga ta hjälp om det här. Och det kanske inte känns mycket nu för man är full av adrenalin, men det kanske kommer sen. Det är en ganska stillsam stund, känns det som. En konstig stund.
De andra i löpargruppen som sprang en annan runda har sedan länge avslutat passet och gått hem. Förutom en annan ledare och Roberts flickvän som också är med i löpargruppen men som sprang den andra rundan.
Det var för det första väldigt konstigt att berätta för min flickvän om vad jag hade varit med om. Och det kändes overkligt att berätta det. Men man mådde lite dåligt när man kom hem och undrade alla andra. Jag tänkte så här mår jag, hur mår alla andra? Och ens kläder och slänga in det i tvättmaskin direkt. Och allt var bara konstigt. Mina skosnörer var blodiga. Jag hade ju hunnit bytt skosnörer på mina skor. Så att de var ju tvungna att byta bort och slänga igen. Klockan var väldigt mycket. Så det var ju verkligen bara så här, försöka få i sig någonting att äta efter och varva ner och bearbeta.
Men Robert har svårt att sova. Han läser allt han kan hitta om fallet. Ganska snabbt får han veta att killen överlevde och att man lyckats sy fast hans hand. Men frågorna är fortfarande många.
Hur mår personen? Hur mår de som sprang med mig? Hela tiden har jag alltid tänkt på hur mår personen och hur mår familjen, har det gått? Och
polisen hittar ett knivfodral i ett buskage en bit från brottsplatsen. Och en vecka efter händelsen grips två personer på en restaurang i norra Stockholm, misstänkta för mordförsök. Polisen misstänker att fel person kan ha blivit attackerad.
Sen blev man kanske lite orolig att det var något mer inblandat i det här hela och att det man sagt i förhör kanske skulle leda till en hotbild mot en själv. Men efter ett tag så började man ju tänka sig, nej, jag har ju bara hjälpt till. Vad har jag gjort i det hela liksom?
Några dagar efter händelsen är Robert tillbaka i löpargruppen. För de som inte var med den där kvällen verkar allt som vanligt. Det är uppvärmning och gruppen delar upp sig efter hur långt och snabbt man vill springa. De som donerat pengar till Musikhjälpen Bössan får blinkande skosnören. Men här och där går snacket om det som hänt. Några har läst nyheten om en kille som blev attackerad med en machete i Vinterviken och som hittades av en grupp människor. Först nu får de veta att det var den här gruppen som hittade honom. För Robert är det viktigt att prata om det de var med om.
Jag är tillbaks nästa pass i gruppen. För jag känner att så här, vad man än går igenom så kan man tillsammans ta sig igenom det. Så jag behöver ju vara på plats och vara en ledare och visa att vi kan prata om det här. Och för det var ju många som kom med frågor och oroliga tankar. Så att jag vill vara på plats och visa att det här gick bra. Vi tar oss igenom det här tillsammans och vi pratar om det. Jag har hört andra berätta att de är rädda och jag försöker verkligen så här, nej, du måste leva, du måste springa och låt inte saker stoppa dig. Men jag förstår att människor i samhället blir rädda.
Bit för bit växer polisens bild fram av vad som hände i Vinterviken den 4 december. Offret, en 19-årig kille, möter upp en kompis. Kompisen vill köpa tramadol för 1800 kronor och har bestämt träff med en säljare i Vinterviken. De kom överens om att 19-åringen ska gå fram ensam medan kompisen väntar en bit därifrån. Men när 19-åringen kommer till mötesplatsen attackeras han av två män. Han misshandlas och utsätts för flera hugg med en machete. I förhör berättar han att männen skriker kompisens namn samtidigt som han själv försöker att förklara att de tagit fel person. Polisen misstänker att attacken i själva verket var en fälla, en hämndaktion riktad mot kompisen eller någon annan i hans närhet efter en tidigare misshandel. Efter några månader åtalas de två misstänkta männen och en morgon när Robert vaknar ligger ett mejl från en okänd avsändare i inkorgen.
Då upptäckte jag att jag fått ett mejl från familjen där de söker efter Robert som var med den här kvällen, den här incidenten. Och då blir man lite så här, är det här verkligen familjen? Men då skrev jag liksom ja, det var jag. Och då verkligen familjen visade alltså sån fin tacksamhet till mitt agerande och att jag faktiskt räddat deras barn och syskon och allt vad det är i den här familjen. Jag bara rös hela kroppen och det var så fint. Då kom nästa steg så här. Vad svarar jag på det här? Det var det svåra. Vad säger jag? Varsågod. Det är ingen orsak. Men det var inte det jag skrev. Men satt och bollade med min flickvän. Tills jag efter en kvart 20 minuter skickade ett långt meddelande och var glad att de tackade och att det hade gått bra för den utsatta. Det var verkligen ett sätt kvitto på att jag hjälpte faktiskt till. Då var det på riktigt. Jag har faktiskt räddat någon. Det känns även nu konstigt att säga.
I juni 2026 faller domen. Två män, de som Robert och resten av löpargruppen såg springa från platsen, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Efter den här händelsen har Robert börjat prata mer om civilkurage.
Jag tänker så här till förskolan. Då är man så här, man pratar inte om att barn gör inte som man säger, utan barn gör som man gör. Men nu tänker jag mer till vuxna och andra i samhället att jag visar och berättar. Våga agera, våga hjälpa till och smått som stort. Alltså det här fallet är ju extremt. Men du kan ju bara vara någon som sitter på gatan och är ledsen och bara gå fram och säga hej, mår du bra? Kan jag hjälpa dig med något? Det behöver inte vara så mycket mer än det som vi i samhället behöver kring civilkurage.
Samtidigt har han själv förändrats. Tidigare skämdes han och pratade sällan om sin barndom. Tiden som trubbelunge, som han själv kallade.
När jag tog igenom mig min barndom så ville jag vara en bra människa, en snäll människa, en omtyckt människa, för att i skolan var jag inte omtyckt. Folk undvek mig. Jag var bara i vägen, var bara jobbig och folk efter skolan har berättat för mig hur de mådde runt mig och det är ju hemskt. Jag har alltid varit så här ensam är stark. Jag har alltid varit en solospelare. Jag har inte varit en lagsportmänniska. Men efter incidenten så var jag väldigt mån om att så här prata om vad jag varit med om med familj och vänner för att kunna bearbeta det. Och det tror jag det har förändrat mig att våga öppna upp lite mer. Som har då lett till att jag pratar mer om min barndom som jag inte gjort om så mycket tidigare.
När Robert ser tillbaka på den kvällen slås han av hur osannolikt allt var. En rad tillfälligheter gjorde att han och löpargruppen hamnade på rätt plats vid rätt tidpunkt och kunde rädda ett liv.
När jag hade valet mellan höger och vänster och valde vänster som gjorde att vi sprang den här vägen till den här platsen och hamnade i den här situationen och att vi hade skosnöret som gjorde att vi räddade livet på den här personen. Det är helt, jag vet inte vad jag ska säga, det är ödet, eller vad kallar man det?
Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Linda Jensen-Kidane. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
Vill du höra mer om fallet där Robert blev livräddare så har Petri Krim gjort ett avsnitt om det. Och vill du höra mer från verkligheten finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Allt i appen Sveriges Radio.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.